Hej. Hej. vad trevligt att få komma hit igen och komma tillbaka. Tycker jag ska prata närmare med den. Ja, då måste man ju stå still mer när man gör det. Och nu funkar den. Nu ska vi se. Så gör vi. Vad fint att få komma tillbaka hit. Just också till emissionsgudstjänst. Och få komma och predika. Och ja, men jag har tänkt inte hålla en sån här... Det kanske inte finns en klassisk missionspredikan. Eller jo, det finns det ju oftast. Man kan använda vissa speciella bibeltexter. Men jag tänkte hålla en liten annorlunda missionspredikan idag. Mission handlar ju till syvende och sist om hur vi är generösa med vår tid, hur vi är generösa med våra resurser, men framför allt med vår tro på Jesus Kristus. Att genom ord och handlingar berätta om honom och att han kom för att rädda världen. Att vara generös med vår tro. Att ge av oss själva för att förhärliga Gud. Så mission kan ju också beskrivas som generositet. Så vi ska prata om ett generöst liv. Men det kan också stå ett missionellt liv där uppe. Men jag har valt ett generöst liv idag. Mission och församling, det hör ju också ihop. Mission är ingenting som är valbart för en församling att syssla med. Det är ingenting att man kan fundera, men ska vi hålla på med mission eller inte? Utan det är Guds tanke med församlingen. Att nå ut, att sträcka sig ut. Så idag så har jag tänkt att predika utifrån Filipperbrevet, kapitel 4. Och tala om hur man som församling kan vara generös. För att Gud kallar oss till det, för sitt missionsuppdrag i den här världen. Och när man talar om generositet så är det väldigt lätt. Man kommer osökt in att tänka på ekonomi också. Ekonomi, det är ju något som berör vår vardag i allra högsta grad. Och eftersom att tillhöra en församling också berör, eller borde beröra, vår vardag, så hör de här två sakerna också ihop. Man tar till exempel min morgon. Till exempel. Jag äter frukost varje morgon. Många av er gör nog också det. Och jag äter ett ägg varje morgon. Jag är också en sån här person som äter samma frukostupplägg varenda morgon, året om. Det finns avvikelser, till exempel födelsedag, julafton. När man sover lite längre, tänker, ja, men det kan vara fint med lite annan frukost. Men annars, jag kör samma frukost varje morgon. Är det någon mer som har samma upplägg? Ja, det finns. Och sen finns det de som varierar sig lite också, eller? Ja, men jag äter ett ägg varje morgon. Så genom att både jag och min man Mattias, vi äter ett ägg varje morgon, så har vi köpt de här äggen för pengar med vår ekonomi. Och jag har räknat ut att vi lägger cirka 30 kronor per vecka på ägg i vår familj. Och eftersom att det är typ samma frukostupplägg året om hemma hos oss, så blir det cirka 1400 kronor per år. Vår vardag berörs av ekonomi, men vår vardag berörs också av vår församling. Men ändå, även om vår vardag berörs av ekonomi, så är det väldigt många i Sverige. Det är inte många i Sverige som är helt bekväma att prata om ekonomi, att prata om pengar. Vi låter det vara osagt hur mycket jag tjänar, vad jag lägger på mat varje månad, vad fritidsaktiviteter kostar, vad man betalar för sitt boende. Men jag tänkte att jag ska vara lite obekväm idag. Faktiskt. Och jag ska prata om pengar och vår relation till pengar. Och i då att vara generös. För det är ju det här att även om i Sverige så pratar vi helst inte om pengar i samhället. Vi pratar om väldigt mycket annat i vårt samhälle. Men vi pratar väldigt sällan om pengar. Men det är ju här vi som församling i Sverige, vi som Guds folk, vi kan vara motkraft. Vi behöver inte bygga de här höga murarna av tystnad och både muntligt men också i handling kring ekonomi och mitt och mina pengar. Utan istället ta bort de här murarna och leva ett generöst liv. Vi ska läsa en bibeltext i Filipperbrevet som handlar just om generositet. Men innan jag läser så vill jag ge lite bakgrund och måla upp scenen för oss. Filippi, det var en romersk koloni i det romerska riket. Och det låg längs den här stora huvudvägen genom romarriket. Tänk E20 till exempel. Filippi var också ett centrum för sjukvården på den här tiden. Och den första kristna församlingen i Europa, den grundades i Filippi av Paulus. Och det är Paulus som skriver det här brevet vi ska läsa. Stadens befolkning, de var fullständigt lojala mot Rom. Och de hade också speciella rättigheter och speciella privilegier. Och kvinnorna hade i hela provinsen Makedonien, de hade en väldigt hög ställning. Och hur samhället såg ut, det speglades ju också i den här församlingen, vilket oftast är. Men man ska komma ihåg att det här är inte en rosenskimrande, fantastisk församling som inte har några problem. Det är en församling precis som här i Finnröja, precis som den församling jag är med i inne i Örebro. Församlingen var bland annat i konflikt med samhället. Men man hade också egna interna konflikter. Så allt var inte rosenskimrande. Paulus skriver det här brevet och han skriver det medan han sitter i Rom. Han sitter i husarrest och väntar på att få en rättegång. Och främsta anledningen till att han skriver, det är att han vill hjälpa dem och lära dem hur de ska hantera de här konflikterna de har i församlingen. Och varför skriver han då om generositet? Jo, varför skriver han inte om det? För församlingen har skickat pengar till honom tidigare som hjälp. Men nu har de skickat pengar och de har skickat en ung man till honom som heter Epafroditos. Och nu så skickar Paulus tillbaka Epafroditos till församlingen. Skickar hem honom och skickar med honom det här brevet. Och det var väldigt vanligt på den här tiden att man skickade motgåva. Man tog emot en gåva och då skulle man ge en motgåva. Och så skulle man ge en motgåva. Så skulle det skickas tillbaka en motgåva och tillbaka. Och så var det gåvor som skickades fram och tillbaka hela tiden. Det här kan ju vi kanske känna igen oss idag också. Det här med motgåvor. Ja, men ni kan ju tänka er följande scenario. Du har glömt plånboken hemma på morgonen. Och så välkommer du till jobbet. Och så bestämmer du och kollegorna att man ska gå ut och äta lunch. Men då säger kollegan Filip att ja, men du, jag bjuder. Så snabbt du kan så svarar du, ja men jag bjuder nästa gång. Eller man saknar 5 kronor för att betala för kaffet. Och någon ger dig pengarna. Och du är väldigt snabb att kommentera, men det är ett lån, jag swishar dig 5 kronor sen. Vi vill ju alltid betala tillbaka, vi vill ge en gåva tillbaka. Eller vad gav pappa mig i julklapp i förra året? Ja, då måste jag ge någonting liknande tillbaka där och så vidare. Man vill inte vara skyldig någon något. Och det här, även det här Paulus skriver om när han skickar brevet. Men vi tar och läser Filipperbrevet. Kapitel 4, verserna 10-20. Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men ni ska ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. Ni Filipper vet själva att när evangeliet var nytt och jag hade lämnat Makedonien, då var er församling den enda som visade sådan gemenskap med mig att det gick att föra bok över utgivet och mottaget. Redan när jag var i Thessalonike fick jag ju hjälp från er mer än en gång. Men det är inte era gåvor jag är angelägen om, utan den allt rikare vinsten för er egen räkning. Jag har fått vad jag ska ha och mer än det. Jag har fullt upp av allt nu när jag genom Epafroditos har fått det som ni skickade mig. En rökelsedoft. Ett offer som Gud tar emot med välbehag. Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Härligheten tillhör vår Gud och Fader i evigheters evighet. Amen. Om vi nu skulle ta den här söndagen och använda den här församlingen i Filippi och Paul som person, att ta dem som förebilder för oss som församling idag, år 2019, när det gäller generositet, och som individer också. Hur skulle det då se ut med att ge ut, att ta emot, att leva generöst? Och jag har plockat ut tre meningar ur det här brevet som jag tänker vi kan använda oss av som hjälp. Det första handlar om att ge ut. Han skriver, Paulus, att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Församlingen, de har ju alltid brytt sig om Paulus, som man förstår. Och nu har de, genom att sända Epafroditos till honom, kunnat visa omtanke på ett nytt sätt. Nu fick församlingen ett tillfälle att göra något konkret genom att ge något från sig själva, en resurs, och skicka en av församlingsmedlemmarna bort till Paulus. Omtanken har alltid funnits där, men nu blev det praktiskt. Och frågan är, hur använder vi tillfällen som visar sig att visa omtanke som församling och som människor? Det finns ju ett ordspråk som heter, det är tanken som räknas. Jag ska erkänna, kan ibland använda det lite fel. Och kanske inte jag den enda. Meningen är ju, med ordspråket, är ju att tanken, alltså välviljan bakom en gåva, det är den är mer värd än gåvan i sig. Men jag kommer på mig själv ibland att jag använder den för att lugna någon som kanske beklagar sig för att man inte hjälpte sin vän att skotta garageuppfarten som man hade tänkt att erbjuda sig att göra. Att, ja, men du, det är ändå tanken som räknas. Men om handlingen, om generositeten stannar i mitt eget huvud, då hjälper det väldigt lite den personen. Inte blir ju din garageuppfart, Jonas, till exempel, den blir ju inte skottad genom att jag tänkte att jag skulle erbjuda mig att hjälpa dig. Nej. Nej. Och vi som församling, eller ni som församling, ni kan ju inte skicka ekonomiskt stöd till Hallqvist i Thailand, era missionärer, om tanken att ge av sina pengar enbart stannar vid en tanke att ge. I en tanke i huvudet. För här är det ju inte tanken som räknas om man inte gör det, utan det mäts på att man verkligen gör, att man verkligen tar tag i saker, att man, det mäts på den gjorda handlingen. Det betyder ju också att ju mer vi tränar på att gå från ord till handling eller från tanke till handling, ju lättare blir det också och ju oftare gör vi det. För det är ju inte riktigt aldrig bekvämt att ge av sina pengar för första gången. Eller dra på sig termobrallor och mössa och handskar och halsduk och ställa sig och skotta grannens garageuppfart. Det är inte bekvämt, men ju mer ofta vi gör det och vi ger av våra resurser, av vår tid, av våra pengar, av handlingar, ju bättre blir vi på det. Jag säger dock inte att en gåva är mer värd än en annan, men den behöver ges med ett gott hjärta. Det vill säga, en 100-lapp är ju inte mer värd i kollekten än en 20 om den ges, om båda ges med ett gott hjärta. Då är det tanken som räknas. Men det behöver ske en handling. Den andra grejen, det handlar om att hjälpa någon. Han skriver att, men ni ska ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. De hjälpte, de bistod Paulus, den här församlingen, i ett svårt läge. Han var inte medlem, men han hade en nära relation till församlingen. Svenska folket brukar vara riktigt bra på insamlingar. Vi har ju olika kampanjer, som Världens barn har ju varit nyligen. Musikhjälpen till exempel. Och då beskrivs oftast ett behov i världen. En katastrof i ett land. Och så ger vi till det här. Då ställer samhället upp och skänker pengar. Men vi som kristna, vi ska inte likna samhället på det här sättet. Nu kanske ni bara tänker, ska hon säga att vi inte alls ska ge pengar? Nej, men vi ska inte ge av samma anledningar. Vi ska inte bara ge av våra resurser på grund av en känsla av ett gråtande barn på tv-skärmen. Det är inte därför vi ska ge. Vi ska formas av evangeliet om Jesus Kristus. Också han som var rik men som blev fattig för vår skull, för att vi skulle kunna bli rika genom hans fattigdom, som det står i Andra Korinthierbrevet 8. Det finns en amerikansk teolog som heter Tim Keller. Han menar med att vara generös med sina pengar, det anses enligt Bibeln vara en del av att handla rättfärdigt, rättvisa. I Jobs bok, kapitel 31, så i Gamla testamentet så står det: lät jag någonsin en stackare gå naken, en fattig sakna kläder att skyla sig med? Nej, hans kropp välsignade mig när han värmdes av ull från mina lamm. Ja, jag skulle frukta ofärd från Gud och inte kunna bestå inför hans höghet. Många tror att rättvisa, det enbart handlar om ett straff. En konsekvens av att man har gjort någonting fel, att då ska rättvisa skipas. Man tänker inte att man inte ska bry sig om de fattiga, men att vi gör det utifrån bistånd, välgörenhet. Vi gör det inte utifrån rättvisa. Men Job säger ju i den här texten, när han talar om att han kan inte låta en stackare gå naken om han inte värmdes av ull från sina egna lamm. Så säger han att om jag inte gör det, så är det en synd mot Herren. Och då kan jag inte bestå inför Guds härlighet. Självklart så kan vi säga att det är, när vi ger så är det av välgörenhet, det är välmening, vi drivs av en omtanke. Men att inte leva ett liv av radikal generositet, som Job beskriver det, då anses det vara orätt, att det inte är rättvist enligt Bibeln. Att handla rättfärdigt, det är att ge, att leva generöst. Sommaren 2017, då var jag på en ledarskapskonferens som heter Global Leadership Summit. Och fick jag lyssna på en försvarsadvokat. Han heter Brian Stevenson. Och Brian jobbar med social rättvisa och att hjälpa och försvara fattiga människor. Han är amerikan. Och han sa en sak som fick flera pusselbitar i min hjärna att falla på plats. Att det är så här det är. Han sa det här, på engelska och på svenska har jag skrivit det: the opposite of poverty is not richness, the opposite of poverty is justice. Alltså, motsatsen till fattigdom är inte rikedom. Motsatsen till fattigdom, det är rättvisa. Det är precis det här som Job också beskriver. En tredje punkten, det är att ta emot. Paulus skriver att då var er församling den enda som visade sådan gemenskap med mig att det gick att föra bok över utgivet och mottaget. Om vi tar Paulus som förebild när det gäller att ta emot. Att visa gemenskap, att leva generöst, det handlar också om att kunna ta emot, inte bara ge ut. Jag själv finner oftast faktiskt att det är lättare att ge. Att göra saker för andra. Än att själva den som får ta emot. Som vissa av er vet, så förra hösten så förlorade jag Mattias, vår son Gabriel. Och de kommande månaderna som följde efter det, då fick vi lära oss att ta emot. Vi fick ta emot matlådor. Vi lagade mat första gången i november någon gång. Vi fick ta emot tjänster, folk kom och hjälpte oss med saker. Hotellnätter, människor bjöd oss på choklad. Och en bekant som hade gått igenom en liknande upplevelse, erfarenhet, hon skrev ett brev till mig. Och det här brevet har jag fortfarande i min ficka, i min morgonrock. Hon var väldigt tydlig. Hon skrev: när någon visar omsorg, känn ingen tacksamhetsskuld. Ta bara emot av den kärlek som ges er. Att inte känna den här tacksamhetsskulden, den här motgåvekulturen som jag pratade om tidigare. Att lära sig att faktiskt ta emot. I vers 17 så skriver ju Paulus att: men det är inte era gåvor jag är angelägen om, utan den allt rikare vinsten för er egen räkning. Han vill att församlingen i Filippi, att de ska få uppleva den här glädjen, rikedomen i att ge. Och därför så tar han emot Epafroditos och de gåvor som församlingen har skickat till honom. För att de ska få känna glädje i att vara generösa. Det vill säga, du tar emot lika mycket för givarens skull som för dig själv. Vi måste lära oss att våga och orka ta emot också det som ges. Min sista punkt i den här predikan, det kommer handla om Kristuslik generositet. Det är det vi till slut ska landa i. Vad innebär det att vara generös lik Kristus? Hur är man generös? Alltså inte utifrån samhället. Det är bra att samhället samlar in pengar till olika de här insamlingskampanjerna. Men hur är vi generösa som Guds folk? Hur är man generös utifrån Bibeln? Hur visar man på sin tro på Jesus Kristus samtidigt som man är generös? Vi ska ta hjälp av de två översta bibeltexterna först. Det första är från Ordspråksboken, kapitel 11, 24. Där står det att en givmild människa får rikt igen. Den som mättar andra blir själv mättad. Och i Saltaren 112, vers 9 står det: han strör gåvor över de fattiga. Hans lycka varar för alltid. Han blir upphöjd och ärad. I de här två texterna så används ett hebreiskt ord som är ovanligt, som inte används ofta. Just för det här med att en givmild människa, en givmild, och i Saltaren en som strör gåvor. Det är ett hebreiskt ord som uttalas pasor. Det används väldigt sällan för att prata just om ekonomisk generositet. Det menas med att pasor, man kastar ut det, man sprider ut det. Det normala ordet som ofta används i Bibeln för att beskriva generositet, det är ett annat ord på hebreiska som är natan. Det är att flytta värdet från en person till en annan. Så därifrån dit, då används ordet natan. Det är en kontrollerad flytt av värdet, medan pasor, det är bara kasta upp det så där. Överallt, man bara släpper det. Men att använda ordet pasor, det är som sagt ovanligt. Men om Bibeln nu använder ju Bibeln ordet pasor i de här två texterna för att beskriva generositet, så måste man fundera på vad är konsekvensen av det. Det är ju attityden bland annat för gåvan som har getts. När den väl har getts. Tanken att du bara släpper upp det. Sådär, det är fint med mina ljudeffekter här nu. För i sitt andra brev som Paulus skriver till församlingen i Korint, då citerar han den här saltarversen, vers 112, vers 9, när det gäller att så. Han skriver att han som ger säd att så och bröd att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Paulus ser det precis, han använder samma ord som när bönderna på Gamla testamentet, när de sådde. Man tog inte ett frö ner där i marken och sen i nästa och i nästa och i nästa, utan det var man sådde. Man kastade ut det. Men om man ger till en organisation eller till en församling, så vill man ju att pengarna man ger ska förvaltas väl, att de ska falla i god jord och komma till bra nytta. Men det är ju en sak att veta om församlingen eller organisationen man ger till är kloka i sitt förvaltarskap. Det är en sak. Men en annan för en givare att vilja kontrollera varenda krona man ger, man offrar. För då handlar det om attityden till gåvan man ger. Man ska ju ha släppt den. Man ska bara ha släppt gåvan. Man ska ha släppt pengarna. En konkret tips är ju att när man ska offra, när man ska ge, vara generös med sina pengar, det är att ta för vana att fråga Gud. Ska jag ge? Hur mycket ska jag ge? Och vi kan bestämma till vilket ändamål vi vill ge till. Ja, men jag vill ge till församlingen som vi nu hade. Vi hade missionskollekt. Eller man vill till exempel ge till ett projekt hos Evangeliska Frikyrkan där jag jobbar. Men vi ska inte bestämma sen hur församling, hur pengarna ska användas, för då har vi faktiskt gett dem, vi har kastat ut dem, vi har gett dem till Gud, och då får vi lita på att precis som Gud leder oss och säger till oss hur vi ska ge våra pengar, så leder han också dem som förvaltar pengarna. Och så om vi tar lite punkter också i slutet nu om hur det är att handla Kristuslikt i sin generositet utifrån andra Korintherbrevet. så handlar det om att dels handla över sin förmåga. Eller att ge ut över sin förmåga. I vers 2 står det att jag kan försäkra efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. Det är inte bara något som kommer att inte, när man ger, att det inte ska kännas som att det inte saknas. Men att det ska saknas. Det kommer resultera i stor glädje att vara Kristuslikt generös. I vers 2 står det också att under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. För det tredje, det ska vara självmant. Det är ingen som är tvång. Det ska vara helt frivilligt. Vers 4 står det att de kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och sista punkten är att det är först och främst utifrån kärlek till Herren. Och sen därefter för kärlek för folk, människor som vi ger. I vers 5 står det, efter Guds vilja gav de först och främst sig själva åt Herren och åt mig. Att praktisera, att handla utifrån en kristuslik generositet, det kommer utifrån ett generöst hjärta. Och generositet är inte bara en attityd som gäller just pengar som jag nu har pratat om, utan det sträcker sig över andra områden i våra liv. Om vi är generösa i våra hjärtan så blir vi generösa med vår tid. Vi blir generösa med förlåtelse. Vi blir generösa med att lära någon något. Vi blir generösa med vårt inflytande. Generösa med människor i vår närhet. Generösa med människor långt bort. Och vi blir generösa med de här gåvor och de resurser som Herren har gett oss. Och framförallt så blir vi generösa med vår tro på Jesus Kristus. Vi blir Kristuslika i vår generositet. Och ju mer Kristuslika vi blir, ju tydligare blir Gud i vår värld. Och det är inte det som mission handlar om. Ska vi ta och be tillsammans?